Artikel 1. För 500 år sedan flöt blodet i Gamla stans gränder och fasansfulla scener utspelade sig på Stortorget i det som vi kallar för Stockholms blodbad. Avrättningarna var en kulmen på en invecklad maktkamp om Sveriges tron. Och i höst uppmärksammar Medeltidsmuseet att det i november var 500 år sedan som avrättningarna ägde rum genom en ny utställning. Vår reporter Peter Gropman har tagit sig till ett ganska blåsigt Gamla stan för att ta reda på mer om vad som egentligen hände.
Och vi står här precis utanför Storkyrkan vid den stora ingången, tittar upp mot de stora höga dörrarna. För det var här inne i Storkyrkan som Kristian II kröntes den 4 november 1520 och han kröntes av ärkebiskop Gustav Trolle. Jag tänkte ju inte prata om Stockholms blodbad alldeles själv, utan jag har med mig Gudrun Wessnert som ska hjälpa oss att guida oss här i Gamla stan. Hej, och vem är du?
Hej, jag jobbar på Medeltidsmuseet som museipedagog och sen skriver jag böcker för barn och vuxenböcker lättlästa.
Okej, och historiskt intresserad och utbildad får man anta?
Ja, jo, det är mycket historia i mina böcker.
Och hur länge har du guidat här i Gamla stan om Stockholms blodbad?
Det är faktiskt 30 år sådär.
Oj, ja, men då har vi med oss en riktig expert. Det känns ju härligt.
Ja, det blir man nog aldrig, tror jag, för att det är så mycket hela tiden. Man lär sig hela tiden nytt.
Det är ju en ganska, när jag läst på den här historien så är den ganska komplicerad och man kan liksom göra den kort och lång och bred och smal. Men vi ska försöka ta den så här över 10-12 minuter i olika delar. För om vi börjar vid den här tiden då, år 1520, så ingick ju Sverige någonting som heter Kalmarunionen. Vad var det för något?
Ja, det var en union som hade skapats 1397 i Kalmar under drottning Margareta. Erik Pommern då, som blev kung, och de samregerade tills Margareta dog. Och det var ju för att förena de nordiska länderna, så att de nordiska länderna skulle bli starkare mot gemensamma fiender, och det var även handelspolitiska skäl att bli starkare gentemot tyska hansan. Och det gick väl bra till en början, men sen började man bråka under 1400-talet och det blev uppror och det blev krig mellan de som höll på unionen och de som inte höll på unionen. Och där har vi sturarna till exempel, Sten Sture den äldre, och sen när vi kommer fram till början av 1500-talet och blodbadet så har vi just Sten Sture den yngre som alltså är emot Kalmarunionen.
Vad var det man blev oense om?
Det var handel, utrikespolitik. De som var för unionen, de var för självhushållning och de hade goda kontakter med påven i Rom. Och de som var mot bland annat Stockholm och bergsmännen, Bergslagen, allmogen också, de ville väl själva bestämma om handel, och man var väldigt inriktad på export. Det är klart, här i Stockholm ville man ju exportera och inte vara bunden kanske av Kalmarunionens regler. Men sen var det också så att med unionen så var det en monark för alla länderna. Det skulle vara en kung. Inte en kung i varje land, utan en monark.
Och då hämtar vi in Kristian Tyrann, eller Kristian den andre som man heter då kanske, på våran spelplan också här. Hur kommer det sig att han blev kung?
Ja, han var redan krönt kung i Danmark och Norge, men här hade man ju då motsatt sig, och vi säger jag, men från de som var mot unionen, då utsåg man ju riksföreståndare, och till exempel Sten Sture den äldre hade ju varit riksföreståndare och Sten Sture den yngre kommer att bli riksföreståndare, så man motsatte sig den här monarken. Så Kristian startade ju krig.
Och när kröningen ägde rum här i Storkyrkan, hur kan man tänka sig att det såg ut då? Hur såg liksom byggnaden ut då?
Ja, då hade kyrkan hade en annan fasad. Nu har ju kyrkan en 1700-tals fasad. Då hade vi sett teglet, alltså vi hade sett det är ju tegel här, men vi hade sett teglet och kyrkan hade haft ett annat torn också. Vi hade sett tegelfasaden, det var ingen puts och ett annat torn också. Den här fasaden som vi ser idag, den är ju 1700-tal, för att när nya slottet byggdes på 1700-talet, då ville man att den här kyrkan skulle förnyas. Christian kröntes den 4 november som du sa, och efteråt så skulle det då bli fest på slottet.
Precis, och vi ska komma till det efter själva kröningen, men jag tänkte vi skulle gå en bit runt själva storkyrkan här och titta på en staty med en annan en annan viktig person i historieskrivningen kring Stockholms blodbad. Vi ska se om vi hittar honom här någonstans. Och här har du vandrat alltså under 30 år med guidningarna då alltså.
Ja, inte varje dag förstås. Sen får man inte glömma, Christian hade ju då belägrat staden. Han hade ju sänt upp en armé genom Sverige, och då hade Sten Sture den yngre blivit skadad, alltså riksföreståndaren. Och han var ju den främste motståndaren till unionen. Då hade han blivit skjuten i knät. Det var i början av året 1520, slaget vid Bogesund. Så han fördes skadad i släde på Mälarens is och dog på Mälarens is. Så när man kom fram så var han död. Och sen kom Christian. Den här armén fortsatte genom Sverige, och sen kom Christian med sina skepp och anlände till Stockholm i maj 1520, belägrade staden och man försökte då ta staden med våld.
Och det var alltså ett halvår innan själva blodbadet då?
Ja, ungefär va. Så Stockholm höll ut. Och det lär ju ha varit en besvärlig situation att vara belägrad. Och till slut så bytte Christian taktik. I september så började han förhandla, att komma in genom förhandling. Och till slut kapitulerade staden och Kristina Gyllenstierna. Vi kommer till den statyn sen va? Och det var i september man gav upp. Kristina var ju bannlyst. Ja, hela riket var under bannlysning. Det betydde ju att man var utestängd från kyrkan. Och egentligen fick inga dop hållas, inga begravningar, inga bröllop och inga gudstjänster. Man var utestängd från Gud. Sen vet vi inte riktigt hur det, om man höll det verkligen till 100%. Men det var ett skäl till att man gav upp staden.
Och nu har vi kommit fram till Olaus Petri då. Och om ni undrar vad det är som låter i bakgrunden här, så är det lite gatuarbeten som pågår här. Olaus Petri 1493 till 1552 står det på den här statyn. Och ja, vad är statyn av? Brons kanske? Nej? Vet du det?
Det kan det vara, ja.
Ja. Vi säger det i alla fall. Den är väldigt
mäktig och han håller i en bok. Mm. Eller är det Bibeln kanske?
Ja.
Han är ju den som... Olaus Petri är ju Sveriges reformator. Han har varit kyrkoherde här i Storkyrkan. Bykyrkan som man sa på medeltiden. Mm. Bykyrkan. Han är ju ögonvittne. Han blir ju ögonvittne till blodbadet. Och han har skrivit om blodbadet.
Så han är en väldigt viktig källa?
Ja. Det sägs att han höll på att bli avrättad. Han stod ju och tittade. Ja. Men vi vet inte om det är sant. Men han kan ha varit på väg att bli avrättad också. För det lär ju ha varit nästan kaos alltså, vid blodbadet.
Men han fick leva ganska många år till. Till 1552 dog han.
Han är den som håller mässa på svenska sen när vi går över till att bli protestanter. Alltså han är ju vår reformator som tillsammans med andra genomför reformationen 1527 under Gustav Vasa.
Mm. Olaus Petri är alltså ett viktigt ögonvittne då till hela blodbadet. Hur förtroliga är hans källmaterial så att säga?
Ja, det är svårt att bedöma. Man skrev ju inte historia som vi skriver idag.
Nej.
Han kan ju ha... Han namnger ju personer också som han känner igen. Och han skriver också att det var rysligt och att folk liksom hann knappt komma av hästen förrän de var uppe i galgen eller blev halshuggna, att det var rysligt. Mm. Det är ju andra som har skrivit också. Vi har ju marginalanteckningar av en historiker, alltså en författare, Olaus Magnus, som har skrivit marginalanteckningar i en dansk krönika som han ägde. Och där har han också skrivit om blodbadet och anger också uppåt 120 personer som blev avrättade. Olaus Petri anger omkring 90. Men också att det var så många så det var svårt att räkna dem.
Är det någon som vet hur många som avrättades?
Nej, inte. Ja, på ett ungefär, om vi säger mellan 82 och 120. Mm. Därför att chefsbödeln, Jürgen Homot, han uppger 82. Och han skriver visst också, det finns skrivet, han har skrivit att det var förfärligt, att det här, det var inte, han tyckte inte riktigt om det.
Nej.
Det var, ja, sagt av en bödel alltså, det var ju hans yrke att avrätta folk.
Ja, det sa alltså Gudrun Wessnert, Medeltidsmuseets guide. Och Kristian den andre har alltså blivit krönt i Storkyrkan och festen ska pågå i flera dagar. Vi har bekantat oss med det viktiga ögonvittnet Olaus Petri som vi ska komma tillbaka till senare. Och när vi hör från Gudrun och Gamla stan nästa gång, ja då ska vi förflytta oss till slottet och fortsätta vår historia därifrån. Och på slottet pågick ju festen som bäst när Gustav Trolles folk tog till orda. Och man kan milt säga att hans tilltag la lite sordin på feststämningen. Det här är Peter Gropman för På tal om Stockholm i Gamla stan.
Och vill du besöka utställningen på Medeltidsmuseet så pågår den ända fram till den 7 november år 2021. Och museet har fri entré och är öppet tisdag till söndag klockan 12-17 och på onsdagar klockan 12-20. Adressen är Strömparterren 3, Norrbro.